Konditionspodden presenteras av Craft Sportswear, Odlo och Leksands knäckebröd.
Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 8 denna tionde säsong. Och jag som pratar heter Frida Zetterström. Hej Oskar Olsson.
Hej Frida.
Hur är läget?
Jo, men det är mycket bättre än det var sist. Ja. Och jag vill härmed börja med detta avsnitt att be så jättemycket om ursäkt för bristande kanske ljudkvalitet på det förra avsnittet med fantastiska Johannes Kullberg, där jag hostattackerade sönder ljudet stundtids. Och det var ju...
Vi blev lite tagna på sängen av den hostan, ska vi säga.
Precis.
För du var faktiskt inte så dålig när vi började.
Nej, precis. Och jag trodde, hade jag vetat om det jag vet nu, så hade jag såklart inte gjort intervjun där och då. Och jag är väldigt mån om att det ska bli liksom kvalitativa, bra avsnitt och sådär. Så att sorry, det var ett dåligt beslut av mig och jag tar fullt ansvar för detta.
Ja, och sen har du faktiskt varit lite sjuk.
Ja, men det var ganska ihållande så. Men nu är jag tillbaka i full träning och varje gång jag kommer tillbaka så slås jag ju av hur fantastiskt...
Hur mycket man saknar det?
Ja, och hur jag uppskattar min egen hälsa och få vara frisk.
Ja, och det är ju en
och någonting som jag lätt kanske kan ta för givet ibland när det blir, som det ofta blir, långa sjok av friskhet.
Ja, precis. Nej, men en nyttig lärdom för oss alla. Och det går ju inte att stycka under stolen med att vi lämnar vabruari bakom oss och en tid av en hel del snuva och förkylning. Jag kan inte fatta att det bara är dryga 3 veckor sedan som jag, eller vad är det, 4 veckor sedan som jag inte kunde åka Vasaloppet på grund av förkylning. Mm. Det känns som en evighet sen, för det har liksom släpat sig fram sen dess. Ja. Men vi ser fram emot en stark vår.
Verkligen, det börjar ju bra med snöfall.
Mm, exakt, precis. Det är väldigt kontraster. Ja. Men du, vi har mycket energi med oss in i denna veckas avsnitt.
Verkligen, från alla olika kanter. Vi kunde ju knappt sluta prata när vi gick i trappan upp till studion.
Nej, precis. Och jag kände hur min sån gamla programledarroll slog på, där jag egentligen aldrig ville småprata med gästerna innan, för då förstörs dynamiken. Mm. Nu är det ingen risk att det kommer bli tyst i Konditionspodden.
Håll i er, buckle up.
Men i denna veckas avsnitt så ska vi reflektera både kring det som har dominerat till viss del löparintresserades öron det senaste, nämligen P1-dokumentär, och förra veckans avsnitt om Johannes Kullberg. Det blir mycket reflektioner i veckans avsnitt.
Djupa reflektioner, mycket filosofi, men ack så nyttigt att lyfta och ventilera för debatt, för att människor ska kanske bli påminda och engagera sig. Och allting till en positiv förändring förhoppningsvis.
Hoppas ni vill lyssna. Och vi är så himla glada att vi har med oss våran poddpartner Leksands knäckebröd den här säsongen. Och vi kommer ju att vara inne och beröra vikten av att äta rätt även i det här avsnittet. Och det är ju i fokus för Leksands såklart. Men jag tänker också att jag ska bara kort lyfta det faktum att hållbarhet även är ett annat viktigt område för Leksands knäckebröd. De har ju bakat knäckebröd sedan 1800-talet, det vet vi. Men ända sedan 2013, alltså vad blir det, 10 år ganska precis, så har de bakat helt fossilfritt. Och sen även sen 50-talet, sen 1953, så har de värmt upp bageriet med återvunnen värme från ugnarna, vilket ju onekligen är någonting som är viktigt idag när vi sparar på energi och tar ett ansvar även ur ett hållbarhetsperspektiv. Det gillar vi. Tack så mycket Leksand.
Verkligen. Alltså. Och jag kan bara bygga vidare på det. Jag läst på oss lite innan här och jag har deras hemsida upp det här, och de nämner också även liksom i sitt hållbarhetsarbete att rågen bara har fraktats som längst 34 mil. Mm. Och de lyfter de här olika liksom exemplen på väldigt pedagogiskt sätt, hur de jobbar med hållbarhet, hur de tar sitt ansvar. Och det går lite, tycker jag, i dagen i hand med det som vi vill kommunicera och prata om idag, just hållbarhet. Och vi kommer att prata lite om, som du sa, P1-dokumentär. Alltså, det är inte hållbart den livstidssituation som kvinnliga löpare runt om i världen har det. Det som dokumentären lyfter. Och det är inte hållbart hur vi äter för vår egen hälsa.
Nej.
Så hållbarhet hoppas jag ska få florera i dagens avsnitt på många olika sätt. Och här visar läxan att ingen kan göra allt.
Nej.
Men de försöker göra något när det gäller till, alltså, klimatet och sen även det är hållbarhet i form av liksom då ingredienser. De har inte massa tillsatser som många andra, och det lyfter de också i det här på den här sidan med sin hållbarhet, att de har de ingredienser som står, det är det som är och inget annat. Och det är också lite back to basic, liksom laga från grunden, inte ta snabba genvägar, för det är inte hållbart för vår hälsa.
Nej.
Så att ett riktigt stort slag för Leksand och deras jobb med hållbarhet, och liksom alla kan göra något men inte allt kanske.
Vi säger verkligen tack så mycket för att ni hänger med oss den här säsongen och för ert arbete, Leksands knäckebröd. Okej. Då ska vi helt enkelt angripa dagens ämne.
Har vi börjat nu?
Jag tänker att vi ska ju i veckans avsnitt reflektera lite grann kring det ämnet som vi hade i förra avsnittet. Det vill säga en mycket givande intervju med Johannes Kullberg. Men i samband med att vi började planera det så släppte Sveriges Radio Ekoredaktionen, Radiosporten, i en samproduktion med P1 Dokumentär en dokumentärserie gjord av Emelie Rosén som heter Löparkriget. Vi började få lite indikationer från många av våra lyssnare om att det här kanske är något vi skulle vilja kommentera.
Och så började vi, mail, faktiskt,
ja, så började vi lyssna. Och fastna.
Ja, jag blev så fängslad, och som sagt, det var bara att lyssna igen. Jag kunde knappt sluta, det var som en bra bok.
Ja, men verkligen. Är det något som Sveriges Radio är mästare på, så är det onekligen den här sortens produktioner. Så när du har lyssnat klart på veckans avsnitt hoppas vi att du vill lyssna på den här dokumentärserien om du inte redan har gjort det. För den lyssnare som inte har lyssnat på den här dokumentärserien, Oskar, vad handlar den om?
Ja, precis. Löparkriget. Den handlar om, den lyfter som säga då, kvinnliga löpare, specifikt då oftast från Kenya. Jag skulle liksom sticka ut hakan och säga lite de som kommer och springer ur tredje världens förhållanden. Och vill då helt enkelt lyfta hur kvinnliga elitlöpare som tar, alltså springer på högsta nivå, tar VM-medaljer och sådär, hur de har det, hur deras vardag ser ut, hur det funkar, deras relation med tränare, agenter, de stora skoföretagen då som Nike och Adidas som omnämns som de största aktörerna när det gäller att sponsra då. Så man vill helt enkelt liksom belysa hur den här horribla situationen, utan att spoiler alert här då, men hur de har det, och de gör det på ett fantastiskt sätt och så gott de kan, och så, som vi kanske förstår då, så det är klart att du vill ju oftast i sådana här situationer eller dokumentärer hålla den ansvarige ansvarig. Men såklart då är det ju såklart någon som framstår sig dåliga dagar är ju inte de som kommer räcka upp handen och vilja delta, så att de får ju verkligen kämpa för att få tag i folk, få intervjuer med rätt personer. Och det är ju också så att det är uppdagas i Agnes, hon som blivit mördad, och det känner ju säkert många människor till
Agnes Tirå.
Innan, men efter sitt världsrekord bara kort därefter blev då liksom mördad hemma, som i halshuggen i princip, som liksom ganska rått. Och det är ju klart att ingen vill ju liksom kanske förknippas detta, helst vill ju då de som har någonting att förlora kanske bara glömma detta. Men det rätta kanske ändå är såklart är ju att även om du har någonting att förlora på detta, så vill vi allihopa enas om en förändring, så behöver vi tyvärr alla, även de som har mycket att förlora på detta, delta i att liksom,
i diskussionen.
Ytan,
ja. Och det är ju naturligtvis mordet på Agnes Tirop är ju ett av startskotten på att röster höjs. Den här dokumentären görs ju bredare än så, men det är också svårt, tänker jag, att utkräva svar, för det är inte bara ett offer och en skyldig. Offren är ju väldigt tydligt vilka som verkligen har mycket att förlora och som verkligen skadas i det här. Men det är många som har att vinna på löparnas framgång. En tydlig röst igenom den här dokumentären är ju konditionspodden kompisen Mustafa Mohammed, som för övrigt gör en fantastisk insats, tycker jag, så långt jag har hört, där han kan berätta med ett inifrån perspektiv men vågar vara väldigt reflekterande.
Ja, och sen också det kan jag tycka är lite tragiskt av mänskligheten på det sättet. Alltså, förstår ju i Mustafas liksom inspel hur det här är ju vida känt branschen för alla inblandade, aktiva som agenter. Och jag tycker ju att det är tragiskt att det är liksom ett sådant mod på Agnes ska krävas för att det ska liksom plockas upp. Jag hade ju såklart gärna sett att, alltså precis som vad ska man säga då, jag som följer cykelsporten, jag måste erkänna att jag var inte alls så insatt i löparvärlden. Alltså jag följer ju alla friidrotts-VM och så, men jag inte varit lika insatt i löparvärlden, inser jag, som i cykelvärlden.
Nej.
Och cykelvärlden i och med Armstrong har ju verkligen liksom rippats offentligt med byxorna nere och verkligen fått ta en extremt stor smäll just för dopningen generellt i alla idrotter. Och det är väl helt okej att de får ta liksom sin del som de ska göra, och att de behöver liksom, ja, som organisation och sport städa upp med alla då, både sponsorer och UCI, alltså de som är, vad säger man, governing body för den liksom berörda idrotten och så. Och det kämpar de väl med. Men här då löparvärlden har ju uppenbarligen stått inför, ja, jag ska inte jämföra att säga att det är samma, men extrem stor mycket dopning också. Och om Mustafa Mohammed, som är en väldigt ödmjuk, snäll, ganska vad ska man säga, löpare som inte är så kommersiell eller som äger något stort företag i branschen, om han vet om hur det ser ut, så det tror fasen att alla som jobbar på de stora skomärkena, agenter, tränare, har det också. Ja.
Men för det som han säger tidigt, redan i första avsnittet, som åtminstone drabbar mig långt in i hjärtat och själen, som har min bakgrund i gymnastiken, där på min tid så var ju alla från öststater var de enda som dominerade. Och det finns såna tydliga likheter i att han säger, de har allt att vinna och inget att förlora.
Vilka då?
De aktiva.
Ah, ja, precis.
De aktiva har allt att vinna och inget att förlora.
Nej.
Och när man börjar smaka på vad det egentligen betyder, vi som är så privilegierade i västvärlden generellt, men kanske i Sverige i synnerhet, vi kommer aldrig kunna förstå. Nej. Vi kommer aldrig kunna förstå hur det för en gymnast eller en löpare eller en cykling, har jag dålig koll på, eller jag har inte koll på alls, men som där det här står emellan bokstavligt talat svält eller slavarbete eller vad det nu må vara, eller framgång, försörja din släkt, alltså det är
åka
så
fast
stor...
i doping.
Nej, men det är så
spelar
stora
roll.
Frågor ja. Så att det,
jo,
det,
men jag,
det,
jag, det, så du säger liksom... inget förlorat, folk tänker det är alltid så, det här är jättespännande, för folk utgår alltid från sig själva och då kanske de tänker, hur kan man tänka sig att fuska eller dopa sig, och då utgår ju den svensken eller liksom västlänningen som har så mycket att förlora, det skulle jag ju aldrig alltså gambla, för då kan jag ju riskera att hamna fängelse eller rasera hela min familj och mitt liv.
Eller väga in rättvisa och lite.
Men de här människorna som du säger kommer från tredje världen, de har ingenting, så att en dopningavstängning eller någonting, det är ju en piss i Mississippi mot den verkligheten som de facear. Så menar, de har ju det mycket sämre än vad det innebär att få en dopningavstängning, så det är som du säger, de har ingenting att förlora egentligen.
Och det är också naturligtvis det som ligger till grund för att ingen talar. Att ingen vågar bryta.
Absolut, vi tysthetskultur direkt och sånt.
Ja, det är en otroligt välgjord dokumentär som berör en sida av det som vi pratar om i Konditionspodden, det som idrott står för. En väldigt smutsig del, helt klart. Vi rekommenderar den varmt.
Ja, så bra alltså.
Och det känns som att det finns också mycket paralleller och likheter mellan problemen problematiken kring den här tystnadskulturen och kanske framförallt kommersiellt drivna verkligheten. Och det som vi pratade om i förra avsnittet, mat och hälsa, välbefinnande, vem är det som bestämmer egentligen?
Verkligen, och så komma tillbaka till två saker, och det ena hållbarhet som vi pratade om i vårt sponsorbudskap. Mm. Alltså det är inte hållbart att vi alla, alltså när jag säger vi så menar jag vi allmänheten som har den största påverkan. Det är inte hållbart att vi supportar varken skomärken, agenter eller en sport och genom att vi tittar, att vi tittar och köper och liksom bara genom det då, eller vår tystnad, accepterar det som pågår. Det är inte hållbart. Och det är inte hållbart att vi inom liksom kost eller livsmedelsindustri eller vårt, alltså, matkultur, att vi längre finner oss i detta, utan det måste finnas någon slags hejd, för det är inte hållbart att den hälsoutveckling som vi ser i världen bara får fortsätta. Mm. Och den är i många fall direkt kopplad till vårt sätt att, liksom, att äta i det här fallet. Så att det är det ena. Och sen det andra är liksom att titta på vad är det bakomliggande faktorerna som gör att vi hamnar här. Vad är det som gör att vi äter som vi gör? Mm. Och vad är det som gör att vi liksom tillåter de här, liksom, som jag säger, sakerna få fortskrida 2023 i sånt upplyst samhälle, att kvinnor som springer på världsnivå, som är, som ena stunden befinner sig i ett upplyst demokratiskt sammanhang i en tävling, och sen åker tillbaka och där de tränar och helt plötsligt är verkligen tredje världens liksom invånare med kanske dåliga förutsättningar, ingenting att säga till om, ingen makt över sin egen ekonomi, sin kropp. De är liksom fast i det här systemet då, där som drivs av tränare och agenter som bara skor sig för egen vinning på människor. Liksom.
Mm. Alltså det känns
som produkter, som han säger, ja. Mustafa Mohammed.
Definitivt. Om vi ens, nu gläntar vi på dörren, men om vi skulle öppna den på vid gavel, reflektioner kring det patriarkala samhället och vad det är som styr ur ett idrottsligt perspektiv, så vet jag inte var vi slutar. Nej. Så att det känns som att det kan vi bara konstatera, och någonting vi får anledning att återkomma till definitivt. Men om vi tittar lite grann på vad vi har gjort för reflektioner sen förra veckans avsnitt kring hälsa och kost. För både du och jag kände ju efter intervjun med Johannes, vi är så himla glada att han ställde upp och delgav oss mycket av sina reflektioner och kunskap. Men det vi kände att vi var ju just att okej, men vad är det som styr? Vad är anledningen då till att vi många väljer att äta på det här sättet? Om du skulle liksom lyfta fram en faktor som du tror är anledning till att vi äter på det här sättet, vad skulle du säga då?
Jag skulle säga att det har med att vi inte mår så bra i oss själva. Alltså att det är kopplat till psykiskt helt enkelt. För att om vi tänker då så här, att om vi någonstans, så tror jag ändå inte det finns så jättemycket motsättning i, alltså vi har massa bypass-operationer, säger vi. Alltså det vet ju alla om, det är ju ingen alltså, motsägning i det. Det fanns ju inte förut liksom. Och att midjemåttet har gått upp från 1980 till 2023, det finns ju heller ingen motsättning kring.
Nej, det är ett faktum.
Det är ett faktum. Liksom. Och om vi tar lite paralleller då, och det här är ju någonting som sker över hela samhällslinjen. Alltså det är både bland låginkomsttagare, det kanske är utbildning och andra saker, och det är bland höginkomsttagare. Så det finns ju överallt.
Yeah.
Och sen ser vi att självmord och har ökat. Vi ser att alltså, psykiska ohälsan har ju ökat. Det finns också rapporter på att människor mår ju mycket sämre. Och så tänker vi så här då, att massa människor mår sämre, och så har de blir föräldrar, och om du mår dåligt och är förälder, så förstår vi ju att då kommer ju det här enligt mig då, det här liksom illamåendet, vad ska jag säga, psykiska
ohälsan.
Den förs ju bara vidare då, tänker jag. Alltså att föräldrar som inte mår bra.
Man fostrar i en sån miljö.
Fostras i en sån miljö. Och då är vi ju någonstans inne i den negativa snöbollsliknande liksom spiralen som bara såklart fördubblas. Liksom 2 plus gånger 4 gånger 4 gånger 4 är 16 och så. Och så är vi igång. Och om vi ser då som två parallella spår att övervikten har ökat, ja det har den, i takt med att den psykiska ohälsan har ökat. Då säger det i alla fall mig att de går liksom hand i hand på det sättet ofta. Så att, ofta som jag brukar säga, vi känner andra som vi känner oss själva. Och jag kan ju själv må dåligt ibland psykiskt. Nu tror jag, eftersom jag har gått i terapi i 10 plus år och är väldigt medveten människa och jobbar väldigt mycket hela tiden med mig själv, så mår jag inte jättedåligt psykiskt, utan det finns ju såklart olika grader. Men det, med det sagt, så betyder det ändå att jag är människa och har förståelse hur det är att må dåligt. Jag var mobbad som barn och jag har mått psykiskt dåligt liksom nu och förr, framförallt mer förr. Så att jag kan ju relatera till vad det innebär att tröstäta. Och om vi bara stannar vid det för en kort stund, alltså tröstäta, så var det, då är det också någonting som jag saknar i samhället, att varför tröstäter vi? Ja, vi mår dåligt. Ja, men varför mår vi dåligt? Och vad är det? Det är inget farligt att må dåligt. Och då är det ju så att för mig så handlar tröstätningen om att slippa att känna. Så om vi tänker då att vi mår dåligt och har en jobbig känsla, och som jag återigen, jag ska inte säga att jag dömer, men jag förstår utvecklingen utifrån att hur jag känner mig själv. Förstår du vad jag menar?
Absolut.
Så jag vet hur det är att bli dumpad eller att ha dålig prestation i idrott till exempel, som är väldigt viktigt för mig. Och det kan ju betyda att om jag gör dåligt på en tävling, så kan jag köpa en godispåse och gå hem och trösta mig med den, för jag mår dåligt. Det bästa i den situationen kanske har varit gått hem och känt, okej, nu har jag massa jobbiga känslor, nu ska jag inte fly in i en Netflix eller i en glasskål, en godispåse, utan jag ska möta de känslorna, jag ska ge de känslorna och mig själv förståelse, att Oscar, du är tillräcklig, du är bra, du hade en mindre tävling nu och det är en del i din process att utvecklas, och det är okej att du känner så här, och det är okej att du är ledsen och arg på dig själv, och nu känner jag i detta, och då möter jag känslorna och kan kanske blir arg i stunden, och då liksom slår jag näven i bordet eller på en kudde för att någonstans bearbeta de känslorna, så att jag verkligen tar tag i grundproblematiken. Då har jag enligt mig liksom på ett konstruktivt sätt påbörjat den processen att ta tag i grundproblematiken, som det vi diskuterade i avsnittet med Johannes Kullberg, om att vi börjar få dåliga matvanor och vi äter processad dålig mat och socker och allting. Och sen då liksom, och då vill jag också då komma tillbaka, eller komma nästa steg till, att för mig då handlar det om lite om självkärlek. Alltså för att äta, och då, nu har jag ju tagit ett isolerat exempel, så det som gör att vi får fetma, det är ju när den psykiska ohälsan är så grav, alltså utvecklad i oss, att det här sker ju på daglig basis. Jag har ju inte hamnat i den typen av vad kallar vi det för, alltså missbruk då. För mig är det ju som att äta jätteohälsosamt, så att vi hamnar inom risken för kärlsjukdomar och verkligen kan sätta våran kropp och hälsa i fara. Det är ju då missbruk, såklart, tycker jag, precis som droger eller alkohol eller vad som helst, eller träning eller något annat. Och gör vi det då dagligen, det är då vi hamnar. Jag har ju bara plockat ut i att sånt här har hänt mig i livet i enstaka tillfällen. Sen överlag,
man tar det
så,
som tröst då.
Ja, precis. Men, och det är klart att om jag tillåter mig att göra det då och då, sen kan jag ju alltid bli bättre jag också. Och det försöker jag hela tiden sträva efter. Men nu pratar vi om mänskligheten i det fallet där det här verkligen sker dagligen då. Där man tröstäter på det sättet, eller man mår dåligt. För om man tänker så här att vi allihopa också då återigen är enade om att vad som är nyttigt och vad som inte är nyttigt. Det finns det nog heller ingen motsättning.
Nej.
Och om då människor, man tänker så här, varför väljer människor att äta hela tiden de här onyttiga alternativen? Jag bara hade som ett exempel, personen i fråga hade ingen liksom, kanske medvetande i nuet vad hon eller han gjorde just då, men jag hade en personal som är lite överviktig och som klockan 8:30 vänder sig om på kontoret och tar en näve i gott och blandat skålen. Vi vet ju om någonstans att det är ett nyttigt alternativ hade varit att ta en apelsin eller ett äpple, men vi gör ju inte det. Och då som sagt, anledningen liksom till detta lite då, att om vi tänker så här, att om vi vet om att det är onyttigt och inte så bra för oss, men ändå gör vi det, då ser jag det som att det är ett sätt på att slå på sig själv lite. Och när jag kopplar åt till ordet självkärlek, om vi tänker så här att om det innebär att lite att slå på sig själv, alltså fiktivt talat nu,
såklart.
Så om vi tänker att vi tar vårt barn eller någon annan vi har i vår närhet som vi älskar, vi skulle ju aldrig situationstecken slå eller göra någonting mot dem som vi inte trodde var bra för dem, utan vi skulle hela tiden försöka, de vi älskar innerligt, de försöker vi som hela tiden ge det bästa. Och då blir det tydligt för mig att om vi inte ger det bästa för oss, då måste det vara någon typ av bristande kärlek till oss själva. Och det går ju också mer då, jag ska styrka det argumentet med till exempel att jag har ju gått igenom svensk skolgång som många andra, och hur människor kommer ut, eller jag har även idrottat mycket, då människor väldigt sällan är nöjda med sig själva. Utan det är ofta så här att de kommer ut, ja men det gjorde du bra, säger någon. Nej, det var inte så bra. Och jag är människa jag också, så sen kanske jag inte gör det i så stor utsträckning för att jag har jobbat med mig själv, men jag har ändå gjort det och är liksom samma kålsupare, så jag förstår det. Och då är det så här, oftast hela tiden slår vi på oss själva. Och jag ser också det i när jag nu är som förälder, kommer ut bland barn och ungdomar mycket, och jag har sett det innan jag blev förälder också, hur prestationen, ja men nu du klarar inte detta, eller hur betygsätter, alltså hela tiden så går så mycket ut på att vi blir fostrade från början att vi inte räcker till.
Och om sen, vi inte presterar.
Ja, inte presterar, precis. Och sen förverkligar vi bara den här bilden av oss själva och förstärker den framförallt. Och det är ju såklart i vuxen ålder individens egna ansvar. Men det är så liksom den här snöbollen bara fortsätter rulla och rulla. Och då har vi inte självkärlek till oss själva. Och har vi inte det, så fyller vi oss själva med saker som inte är så kärleksfulla eller på ett kärleksfullt sätt. Och då får vi kosthållningen därefter.
Och det är ju den medvetna delen utav, eller omedvetna kanske, av beteendet. Jag tänker också att det är ju, man skulle ju också kunna likställa det vid ett beroende, som ett annat beroende, som ett spelberoende.
Självklart.
Eller som ett alkoholmissbruk. Så maten, jag tror att för kollegan som tog näven med gott och blandat, det kanske inte ens var, inte ens undermedvetet medvetet, utan ett resultat av drogen socker.
Ja, helt riktigt. Och det är superintressant att verkligen börja prata om socker som en drog, för att man kan ju undra då och tänka så här att det är också en sån sak som har lite med, som jag var inne på dig för innan, där vi är okej med att tycka lite olika eventuellt. Just det här att vi kvinnor...
Vi är ganska ofta okej med att tycka olika.
Ja, det är väldigt ofta. Absolut, det är jätteokej. Jo, men alltså att jag kan tycka så här att ur medialt då, att det kan kännas... Kanske för en journalist, och nu tar jag väldigt på mig höga hattar, eller vad det heter.
Sätter dig på höga hästar, med hatten på.
Att, alltså det känns kanske lite mer, alltså alla människor någonstans, inklusive mig själv, inklusive journalister, är ju någonstans, har en inbyggd rädsla för hur att stöta sig med personer och allmänheten överlag. Och det, så är det, och jag förstår det. Jag är den kanske en person som verkligen inte har så mycket rädsla för att stöta mig med någonting eller något. Men, med det sagt då, så är det kanske lite lättare att göra en dokumentär om kvinnors utsatthet, för att vi pratar mycket om jämställdhet och nu då, än det är kanske att göra en dokumentär där man angriper stora livsmedelshajar eller som Johannes lite var inne på i förra avsnittet, som faktiskt enligt mig är ändå en del i att uppmuntra till att så många människor äter sig in i ohälsa och senare i död. Alltså nu förringar jag inte, jag tycker ju den här dokumentären var asbra, men som jag sa till dig, så skulle jag vilja se samma fina, fantastiska, grävande journalistik inom mer då i, ännu mer kanske inom livsmedelsindustri, där vi ser också hur mycket människor då, framförallt då enligt mig barn i det här fallet, som en utsatt grupp blir utsatta för marknadsföring som vi tillåter, och massa, precis som vi då de här kvinnorna i Afrika blir utsatta av västvärldens liksom, förmåga att sko sig själv på tredje världen. Till vilken, liksom, jag är kapitalist och tror på en fri marknad och vill att liksom, stora företag ska få finnas och så och göra vinst, men inte på vilken bekostnad som helst. Nej. Och här blir det på ryggen av starka, motiverade, fantastiska idrottskvinnor. Och samma sak som barn nu, för då får vara liksom, offer i samhället på McDonalds eller andra typer av liksom livsmedel som gör direkt riktad reklam mot barn för att de ska konsumera. Men jag har en son som hela tiden blir matad av detta på, alltså han får se på iPad självklart liksom, av mig och så, men liksom, de blir utsatta för så mycket reklam överallt, och det är ju klart jag som vuxen och förälder är ansvarig för att liksom, försöka hjälpa dem att sortera och sådär, men det är svårt i dagens samhälle. Och att vi måste bara, som jag sa, för ett hållbar hälsa och en hållbarhet, jämställdhet eller marknad för löpkvinnor, så behöver vi som sagt, nej, nu måste det vara nog, vi måste någonstans sätta ner foten.
Ja, men
liksom,
verkligen. Och jag tänker, vi tycker ju samma i grundfrågan här. Det är väl det att vi har lite olika insyn i mediebranschen och hur mycket som görs. Men jag tänker att vi sträcker ut en hand till våra lyssnare som brukar vara snabba på att skicka exempel till oss, vilket vi älskar.
Jättebra. Så om du jag får gärna som lyssnar, bli motbevisad.
Nej, men det handlar inte om att motbevisa, det handlar nog bara om att upplysa. Så att om du som lyssnar har sett, hört, läst en bra dokumentär eller en granskning, kanske framförallt om livsmedelsindustrin, svensk eller utländsk, skicka gärna till oss, för det är jättekul att ta del av. Vi nås ju bäst på sociala medier, kanske framförallt på Instagram eller på Facebook, vi heter Konditionspodden. Så att, det vill vi gärna ta del av, såklart.
Absolut. Och, jag säger inte att jag också undrar, jag tycker inte att det, jag säger inte att det inte görs någonting.
Nej.
Jag kanske bara med tanke på hur stor, med tanke på hur stor inverkan livsmedel har på vår hälsa och hur många som kanske stryker med i kardiovaskulära sjukdomar,
precis,
alltså hjärt-kärlsjukdomar på grund av fetma till exempel.
Om vi tittar lite mer på vad vi tror då är bakgrunden när du och jag sitter här och spekulerar
i vår
egen lilla studiobubbla.
Ja, det är mina tankar, ingen
faktabaserad
forskning.
Men om vi tittar på forskningens betydelse, om vi tittar på läkarnas och forskningens betydelse, för här kan jag ju få tilt i huvudet när vi faktiskt sitter med svaren. Vi sitter med facit på hand. Det verkar inte hjälpa.
Nej, precis. Det verkar inte hjälpa. Nej, och där vill jag också egentligen bara igen dra paralleller. Alltså, och Johannes sa det väldigt bra, och det finns många filmer, alltså just själva uttrycket follow the money. Och om vi bara stannar där för en sekund, och menar, det här var någonting som jag läste under min tid som, alltså på kurser på universitet också, just det här med att vi alltså granska forskningsstudier och evidens, och att det ska vara flera olika typer av oberoende forskningsstudier som ska styrka en och samma tes och sådär. Och fick jag insyn även lite nu då till superklassiken. Alltså, de gjorde lite studier på mig, den är fortfarande inte klar. Vi ber att få återkomma om det. Men det vi fick insyn där är ju att Stefan då, som var ansvarig forskare i det här fallet och gjorde den här studien, en forskare behöver ju först dra in ekonomiska medel, för det är otroligt dyrt
för att kunna finansiera.
Ja, och då måste du hitta personer. Så om vi börjar få en förståelse för den processen för liksom forskning, så kanske det hjälper oss lite mer. Liksom, om vi ser då, alltså de som håller på med forskning eller de som begär in eller vill göra forskningsartiklar och sådär, de har ju en väldigt stor insyn och förståelse för vad forskningen har för inverkan för människors beslut och konsekvenser för marknaden och sådana saker. Och jag menar, bara för att ta ett litet exempel till någonting som jag vet många lyssnar på den här podden, och i det här fallet är det ju en bra historia, eller en godartad historia. Alltså, jag var ju med som forskningskanin eller försökskanin när det gäller Mårten, som är ett nutritionsmärke som jag jobbar med som atlet och som jag tycker är jättebra, och det är ett jättebra företag och det är en bra produkt, och de tar hand om sina atleter nu när vi ändå pratar om löpare och sådär. Så det här är ett jättebra företag, men när de är ett göteborgsbaserat företag och de bygger liksom hela liksom sin affärsidé och produkt baserat på forskning just. Liksom, mm.
Så
att de...
Vi har ju faktiskt gjort hela avsnitt hos Mårten, så vi kan gå tillbaka och lyssna på.
Och det är Mustafa Mohammed också, en sponsrad atlet som är delaktig i dokumentären som vi hänvisar hela tiden idag. Så att, superbra. De började 2016. Vi var massa duktiga atleter med viss testvärde som blev inbjudna att vara med i studien. Många tackade ja, vi var del. Vi satt och trampade många timmar vid olika tillfällen och man gjorde då tester på produkter. Jämförde Mårten produkter med andra då, blinda tester och andra nutritionsmärken då, för att se skillnader och dra slutsatser, precis så som forskning går till. Och såg snabbt fördelarna med produkterna och sådär. Det jag kan säga då, så jag som känner till bakgrunden, är att Mårten var ju den största finansiära liksom contributor i detta. Alltså, de var med, de var de som bidrog mest ekonomiskt till studien. Annars hade alltså inte den här forskningen kunnat gjorts. Tack vare att de stoppar in de här pengarna så fick vi ju såklart massa positiv forskning som gynnar hela mänskligheten i sånt här fall. Men framförallt då direkt gynnade Mårten själva.
Yeah.
För de fick ju alltså forskningsbaserade liksom,
resultat
som de kan använda direkt i sin försäljning och sitt varumärkesbygge. Vilket såklart är jättebra, och när det funkar på det här sättet och man inte ljuger, hittar på saker, och liksom jag själv har ju läst de här forskningsstudierna och liksom jag har själv varit med, så jag har sett det verkligen inifrån, då är det ju bra. Men om vi bara tänker, vi följer Trump eller vi kollar på olika krig, vi ser hur världen funkar, vi ser hur Putin agerar för egenintressen, så förstår vi såklart att det finns ju massa tillfällen då liksom det är egna individens ansvar missbrukas. Det är lögner och folk hittar på saker för egen ekonomisk vinning. Det är ju bara att kolla på gudfadern, på men liksom sånt har ju funnits i alla urminnes tider, så det kan ju inte vara någon nyhet för folk. Och om vi då har med oss all det här som är bakgrund, när vi tittar då på läkarna och forskningens liksom ansvar som du sa, så mycket då alltså forskningsbaserade på vad vi ska äta eller vissa produkter som inte är farliga eller sådär, den baseras ju på att stora företag som har egenvinning har ju lobbat eller skapat egen forskning med forskare och kommit fram till resultat som man vill komma fram till. Och om vi kollar på de största företagen i världen, McDonald's, Coca-Cola eller Nestlé, vad är det för typer av produkter de gör? Och så ser vi vad är det vi människor ju äter mest av. Och de företagen är också de, såklart, är man störst företag så har du störst marknadsföringsbudget. Så det är det som vi hela tiden pumpas med. Så det är klart, jag började med liksom, vi bara få tillbaka lyssnaren till, vi pratar idag liksom lite orsaken till varför vi äter. Alltså självkärlek och den egna individens ansvar, det skulle jag säga är de liksom absolut viktigaste delarna, och det är där allting börjar, hos individens egna ansvar, att förmåga att säga stopp eller säga nej, det vill jag inte ha, för då måste liksom livsmedelsindustrin börja leverera bara broccoli och avokado om vi skulle göra det. Så det är det viktigaste, men samtidigt ger jag en förståelse till konsumenten för de andra liksom marknadsfaktorerna liksom, som spelar en stor roll. Det är just då läkare och då forskare och den här liksom industrin såklart också har ett ansvar, precis som att Nike har ett ansvar i alltså tränaren då som utför det här övergreppet på kvinnliga löparen har ju liksom kanske närmast eller någonstans av huvudansvar som gör det här. Men ett Nike då, ett företag jämte som då någonstans köper tjänster av tränaren eller ger sponsret, om Nike säger så länge vi inte får prata direkt med kvinnan eller så vi inte får en insyn i hur hon har det, och då kommer vi inte tyvärr vara med en del av detta.
Men jag tänker att det landar ju tillbaka ner i det obekväma privilegierade knät.
Ja.
Det är ju någonstans den som är privilegierad nog
att ha
tid, ha råd, ha kunskap, förskansa sig kunskap. Det är ju det privilegierade, den privilegierade medborgarens ansvar då att agera. För det är ju troligtvis kanske inte alltid där för den personen som problemet är som störst.
Nej.
För tillbaka till Mustafa Mohammeds kommentar, de har allt att vinna och inget att förlora. Vi kan aldrig kräva att den kvinnliga atleten inte ska ställa upp på de villkoren. På samma sätt som det kanske är, precis som Johannes Kullberg sa i förra veckans avsnitt, det är svårt att kräva av alla individer att göra de här medvetna besluten. För en del av matindustrin riktar sig också till de som inte hinner, inte har tid, de som jobbar dubbla arbeten och kanske ensamstående och inte har möjlighet att ta de här privilegierade besluten. Så då är det ju kanske ännu mer då upp till de individer som har den gynnsamma liksom, livsstilen att inte supporta det som driver utvecklingen.
Och jag kan hålla med delvis där. Vi kan inte kräva allt ifrån individen, men de här personerna som du pratar om då, som har pengar och makten, de kommer ju aldrig att frånsäga sig den makten eller den inkomsten och pengar. Så vi behöver ändå, anser jag då, min egna privilegium, att trycka ut ansvaret hos de här personerna som du säger inte hinner och inte. För så länge de väljer att vara offer av den här liksom marknadsföringen och den här världsbilden.
Fast marknadsföringen är ju bara aktuell så länge den köpstarka målgruppen kommer fortsätta köpa.
Ja, precis det jag menar. Så därför behöver de människorna som du säger, som du och Johannes lite sympatiserar med, som någonstans vi alla är, men sen då kanske då som
fast
du säger vissa...
Fast det är på olika nivåer.
Ja, fast om vi säger att de är en utsatt grupp då, som du sa, inte hinner, de har inte kunskap och de blir matade av det här hela tiden. Och om vi inte kan utkräva ansvaret för dem, utan vi säger att De kommer nog fortsätta att göra så här, och vi behöver få de som gör den här marknadsföringen eller som har den här möjligheten någonstans att backa bak. Jag hävdar ju att de kommer aldrig göra det så länge inte konsumenten liksom ändrar ett väljer så här, nej men nu är det nog. Och det jag tror lite kommer hända med Facebook, och nu kommer jag in på forskning igen. Jag måste bara ta detta. Jag har tänkt på det så mycket. Jo, alltså att jag tror att Facebook kommer fortsätta finnas så länge det finns users.
Ja, såklart.
Ja. Men jag lever lite i förhoppningen att snart så kommer folk få nog med sociala medier. För det har blivit så, alltså först tyckte jag...
När
att
du
det
säger
var,
Facebook menar du sociala medier generellt?
Ja, precis. Okay. Ja. Nu säger jag Facebook, så nu får den ta lite extra smäll. Men det var ju först typ så. Men visst, sociala medier, och säger jag Facebook igen så menar jag sociala medier.
Ja, men bra.
Ja. Och till en början så tyckte jag ju Facebook var skitbra, som det är med mycket olika saker. Så, ja, men, jag tyckte också att kanske när jag var liten att McDonald's var bra, eller liksom en hamburgerläsk var bra. Sen nu, vad det symboliserar i den här excessiva utvecklingen som det har fått och hur mänskligheten mår, så tycker jag ju nu istället att det är någonting dåligt när det blir för mycket av någonting. Och det tänker jag, det kan bli för mycket av Oscar i en podd, och det kan bli för långt avsnitt när jag bara babblar. Så kan det bli för mycket av sånt. Och nu jag lever i den förhoppningen, som sagt, i att Facebook kommer kulminera i ett sånt överdrivet användande att till slut så säger mänskligheten, fasen, nu får det vara nog. Nu var det för mycket. Jag vill ha fysiska möten. Jag bara så här kan få ta i människan jag pratar, och jag kan få krama och sitta ner med glas vin, och vi pratar i djupa
samtal. Men jag förstår precis vad du menar. Och där,
nu har jag tappat mig då.
Nej. Mänskligheten, det kommer att bli en backlash.
Ja, med Facebook. Just det. Så därför med huvudansvaret ligger hos användaren av Facebook och av konsumenten som konsumerar alla de här då halvfabrikat, eller som alla som köper av Nestlé, de stora livsmedelsföretagen, alltså McDonald's, Coca-Cola Company, alla de här stora aktörerna. Så länge vi handlar de typer av produkter som är dåliga för hälsan, så ger vi dem utrymme att finnas. Och den dagen vi säger nej, jag jobbar inte med agent som har de här, som skapar de här förhållanden för kvinnolöpare, eller jag köper inte av den här kedjan, till exempel McDonald's, inte för att jag inte gillar hamburgare och snabbmat och Happy Meal, men jag ogillar liksom hur utbredd den av det här har fått, så att nu måste jag göra någonting liksom för att det ska hindras. Så då köper jag inte längre, för då kan inte de fortsätta i den skalan.
Ja, jag är helt med dig, 100%.
Och där är konsumenten helt ansvarig, och den ligger i folket och konsumentens beteende och varje vardagliga val.
100%, jag håller med till 100%.
Vad är motsättningen?
För det första tror jag inte det är en motsättning. Nej. Men jag vidmakthåller ändå att det största ansvaret ligger hos den privilegierade medborgaren som redan nu börjar säga nej, skärmtid, jag har läst Anders Hansen. Jag vill börja och odla.
Ja, det börjar, de är ju early adopters i sån här förändring.
Och det är till för, det är de early adopters, det är den privilegierade målgruppen som först kan göra de stora besluten.
Helt rätt.
Precis.
Helt
på rätt. Samma sätt som inom livsmedelsindustrin. Och det är också vi med mycket pengar, för vi ska väldigt vaket inse att vi två här och de flesta av våra lyssnare tillhör den gruppen.
Amen.
Det är vi som kan göra skillnad, för det är också vi som sitter på
köpkraft. Jag försöker varje dag. Helt riktigt, det är vi helt överens. Och sen så hoppas vi då att när vi har tagit steget så kommer senare ansvaret luta över på adopters nummer 2, 3, 4 i ledet.
Ja, definitivt. Och därför att också då kom, det som följer med det är ju marknadsföringskampanjer som då får ett annat budskap. Jag ser ju precis samma tendenser inom modeindustrin till exempel, där hållbarhet är den springande punkten.
Ja.
Om vi börjar med att sluta köpa snabbproducerade kläder.
Ja.
Det är vi som har råd som kan börja och då kommer det.
Eller som jag igår plockade ner ytterligare en Leksands knäckebröd till min son, där vi äter knäckebröd på 4 ingredienser och ett företag som är för hållbarhet, närodlat, handlar med sina lokala bönder och verkligen gör det. Så det, jag är med stolthet en early adopter där. Hoppas många ska följa efter mig.
Ja,
kanske några fler efter att lyssna på det här avsnittet.
Men förhoppningsvis verkligen. Vi har ju berört många olika punkter i det här. Jag vet att en punkt som vi också lyfte när vi bara spånade på hur vi skulle skapa det här var just att människans förmåga att hitta svar för sig själv, alltså för att berättiga sitt beteende. Det där är ju en spännande liten grupp att gå ner i.
Ja, precis. Alltså, återigen lite kopplat tillbaka till då kärnfrågan. Orsaken bakom att vi äter som vi konstaterade i förra avsnitt med Johannes Kullberg, vad kan de vara? Och där är det ju en sån sätt att tillbaka till lite det här att känna på de jobbiga känslorna, så brukar jag säga ibland så här att mänskligheten är expert på att bekräfta att det är okej med sitt beteende. För att istället erkänna för sig själv att det jag gör, det är extremt destruktivt och riktigt dumt. Det blir för jobbigt. Och där brukar jag ta då ibland till exempel en rökare som exempel. Att för mig måste det på något sätt, ursäkta alla ni som röker, jag ger er kärlek och förståelse också i samma mening som jag säger detta, att det måste vara någon form av, för mig i alla fall, höjden av idioti att suga i sig 20-25 cancerpinnar varje dag, där du vet att du verkligen skadar din kropp. Det finns forskning om vad som händer i flimmerhår och i kropp och i liksom blodkärl och allting. Det finns ingen motsättning där heller. Och ändå så gör den här individen det varje dag. Jag har förståelse för att det inte är lätt att sluta. Jag har själv snusat i 10 år och blivit av med nikotinet som har ett ännu högre innehåll av liksom beroendeframkallande preparat än vad det finns i cigaretter. Så jag har massa kärlek och förståelse för det. Men som vuxen individ, du tar tag i kragen. Liksom, så. Men vi gör inte det. Varför? Varför bryter vi inte vår kostbeteende? Jo, för att vi hela tiden någonstans blir bra på att jag ska bara äta detta. Eller liksom, det är okej, eller det är synd om mig, eller jag behöver detta, eller det är ju inte så onyttigt. Så börjar du vet, hjärnan hitta massa här, jo men det är ändå i alla fall det som jag hade någon bekant som såhär, vad var det nu, det var med marängsfisk, men det är ju grädde och det är ju bra mättat fett, det säger ju någon och så. Folk hittar alla försöker, va, och den
rödvin är bra för hjärtat
och precis, och så blir det klart att ett glas men inte tre, och kaffe är ju bra, fast inte 7 koppar för då kanske det påverkar sömnen och så. Och där någonstans är vi så duktiga, och det, jag tror att det är så viktigt att lyfta det lite, för jag tror att många kan känna igen sig i det, och det är det vi behöver lyfta lite, för att då lär vi känna oss själva lite hur vi fungerar som människor allihopa. I större eller mindre utsträckning såklart, men vi alla har en släng av det, och i för stor utsträckning så blir det ju som sagt direkt hälsofarligt, för att då kan vi hela tiden motivera alla de här dåliga livsmedelsvalerna som indirekt betyder att vi slår på oss själva. Så att bara lyfta det och att prata om det och få en förståelse för var och en att hur bra den mekanismen funkar, för att det är jättejobbigt i de fallen, alltså om vi tänker om rökaren, så om rökaren skulle ha samma syn på sig själv som jag har på rökare, alltså hur destruktivt det är, då skulle personen knappt i fråga kunna leva med sig själv. Så där kommer verkligen här att vara självkritisk och liksom, ja.
Jag tror att jag minns för många år sedan nu så hade jag ett samtal med min älskade mormor, hon lever inte längre, men hur jag kunde vara avundsjuk, och nu gör jag situationstecken i luften, på hennes generation som kunde säga det visste inte jag. För vi lever ju idag i ett så upplyst samhälle så tillgång till information finns för alla som har möjlighet eller har tid att ta sig tillgodogöra sig information. Den generation som nu är på väg att lämna oss, men de levde faktiskt i ett samhälle där de trodde att eller de inte visste att rökning var farligt, för den informationen hade inte blivit allmänt känd. Idag lever vi i ett samhälle där all information är tillgänglig. Vi har vi bara tid och uppkoppling så kan vi ta reda på exakt hur näringsfattig eller förvisso skadlig det livsmedel vi stoppar i oss är. Det som jag tänker då är, dels jag blir lite avundsjuk för att man inte längre kan säga det. Jag tror faktiskt också att om vi flyttar fram klockan så kommer vi titta på den stress som det skapar. Att vi är den första generationen där all information är tillgänglig. Alla val är alltid upp till dig själv. Det är du som är liksom, du har all information tillgänglig. Du kan bara göra de bästa valen i varje givet ögonblick. Jag tror att det skapar en psykisk stress som vi inte riktigt vet var den tar vägen.
Ja, absolut. Och det vill jag också komma in till, att där finns det inte så mycket forskning på.
Nej, absolut
och
inte.
Varför gör du inte det? Jo, för det finns inga ekonomiska intressen.
Det har heller inte gått så länge, ska vi vara medvetna om.
Nej, men fortfarande så är det ju så att forska på människors hälsa, det görs det fantastiskt lite.
Ja, absolut.
Och någonting som det forskas jättemycket, bara för att ta någonting som vi jobbar eller som vi har pratat och berört så mycket nu, just skärmtid och sociala medier. Alltså tänk vad mycket pengar det läggs i forskning från Silicon Valley som bara ämnar åt att hur ska vi få dem med jobba med notiser och scrollning och allting, till och med där de intervjuar de som har kommit på det här med den här scrollningen, alltså att de förbjöd sina egna barn för det de forskade, förstod de hur skadligt det var för människans hjärna, och tillbaka till Anders Hansen och hans fantastiska arbete också. Där finns det hur mycket pengar till forskning som helst, men att forska kring hur vi kan bli av med stress eller hur träning gör för oss, eller jag la ner ett konditionscenter som ämnade sig att bara att få den svenska folkhälsan att bli bättre, och jag fick lägga ner inget liksom, det är lugnt så, men jag menar bara, det säger så mycket om vad vi tillåter liksom som konsumenter, för vi är ansvariga liksom, här finns det massa pengar till forskning, och så de här områdena, alltså, det inte finns någon satsas pengar i forskning på saker som är för våra kroppar.
Ja, med detta avsnitt så drar vi ett pyttelitet strå till den gigantiska stacken i
ambition. Tillbaka. Jag var så glad att Johannes sa att han gärna kommer tillbaka, så jag håller på och filar på hur vi kan få bounce back på något häftigt sätt som engagerar människor och som lyfter såna här saker, för han hade så mycket bra att säga.
Verkligen, och ännu en gång, om du som lyssnar känner att du vill bidra till samtalet, diskussionen och debatten, så
även
vill vi
inte hålla med.
Ja, självklart, i allra högsta grad. Hör jättegärna av dig, släng iväg ett DM på Instagram eller på Facebook, och om du känner att det här avsnittet, det borde min brorsa, min kollega eller min mamma lyssnar på, då blir vi såklart glada om du delar med dig av vår podd i sociala medier. Men Oskar Olsson, det här var ändå det vi hade att bjuda på, va?
Ja, jag vill bara ändå, när vi ändå har det här, så får jag upp en av många lyssnares
kommentarer
i debatten, reflektioner. Yeah. Och eftersom vi välkomnar det, så vill jag bara kort lyfta det. Super, tack för ditt meddelande, och hon pratar och skriver en del och säger: tack för ett spännande avsnitt med Kullberg,
snälla kan inte filosofera över svenskarnas hälsa och de 20 mest sålda varorna. Och det tycker jag ändå vi har gjort lite.
Det tycker jag
vi har gjort det.
Ja, just det,
och då
det
skickar hon en lista och den var ju ändå ganska intressant. Och en källa från E-trender mest sålda varorna i Sverige 2022.
Ja. Jag hittade heller då, jag gick in på E-trender och kollade, men jag hittade inte ursprunget till själva undersökningen.
Nej.
Så journalisten i mig fick stopp där.
Ah, okay. Bra, bra, bra. men här är listan då, 1-20. Trisslott högst upp, intressant. Kexchoklad, Cloetta 60 gram, Ali mellanmjölk, Pepsi Max, Red Bull, Coca-Cola Zero, Ala mellanmjölk grön, Coca-Cola, svenskt smör, Gevalia, Kronjäst, Felix risgrynsgröt, då, halvfabrikat med Oatly havredryck, Pågen lingongrova, kolla den lingongrovan alltså. Coca-Cola, Ala mjölk, Bregott, Coca-Cola, Marabou choklad, Coca-Cola.
Ja. Ja, var inte så många apelsiner.
Det var inte det tyvärr.
Nej. Låt oss köpa.
Men, så tack för såna här typer av inspel.
Verkligen.
Och bidra till debatten. Fortsätt gärna det, så ska vi försöka lyfta dem.
Ja, underbart. Det är så kul att höra av er, helt klart. Vi tror att vi tackar för oss för den här veckan. Vi är tillbaka om en vecka igen.
Det var en urblåsning.
Det var en urblåsning. Det är alltid lika roligt. Precis som vanligt, kära lyssnare, så produceras Konditionspodden av Fredag. Connect, Brands with People.